Så, då testar vi och hoppas att inspelningsapparaturen funkar den här gången. Det här är det första av våra fora på nätet. Och det är ett litet experiment för att se om vi kan öka interaktionen mellan lärare och studenter lite mer. Eftersom föreläsningarna är inspelade så är det roligt med att vi satsar mer på seminarier och på fora framöver, tänkte jag. Och idén är då att man inte ska behöva förbereda sig någonting utan komma hit och lyssna på en föreläsning och sen kunna diskutera. Och den här spelar jag nu in, så för dig som lyssnar på den inspelade föreläsningen så kommer jag att stänga av den efter mitt föredrag är klart, så att du förlorar själva samtalet. Men det är i alla fall bättre att du har möjlighet att lyssna på det också, ifall du skulle ha råkat missa den här tiden. Och jag har funderat på olika temat som skulle kunna vara intressanta att ta upp vid såna här fora. Och eftersom de kommer kunna, de riktar sig till folk som är intresserade av religionsvetenskap i allmänhet och de som läser A, B eller C-kurser, så ska det inte vara specifikt knuten till en speciell kurslitteratur eller någonting sånt här, utan vara mer allmänt intresse förhoppningsvis. Och jag tänkte att jag skulle börja prata om sånt som jag själv tänkte lära mig lite mer om. Jag kommer att arbeta och har börjat arbeta på senare tid lite mer med myter och myters funktion. Och därför så kommer jag att läsa in mig på olika saker vart efter och gå igenom sånt som jag hoppas ska kunna vara lite kul att höra. Och sen får vi reflektera, vad är myter, hur funkar myter och sådär. Så jag har inte en aning om egentligen vart det här kommer att leda, men jag hoppas att åtminstone väcker lite tankar. Och när vi tröttnar på mina mytgrejer så tänkte jag kasta mig över frågan om reduktionism. Vad menar vi med funktion, religion som funktion av någonting annat? Hur kan man reducera ett fenomen till ett annat fenomen och sådär? Och vad händer i sådana fall? Lite allmänna vetenskapsteoretiska frågeställningar. Men vi tar ett djärvt skutt rakt in i mytträsket. För det här är ett riktigt knepigt område eftersom det är väldigt svårt att veta vad myt överhuvudtaget betyder. När vi använder begreppet myt i vanligt språkbruk så skulle jag tro att de flesta tänker att det här är någonting som inte är sant. Kanske någonting som folk påstår är sant men som är falskt egentligen. Det är ett språkbruk om, eller användning av ordet myt som kommer från Platon och hans tid. Från 400-talet före noll i Grekland. Det som man då diskuterade var begreppet mytos på grekiska. Och för den bildade, den sanne filosofen, så var det inte mytos som man skulle hålla sig till. För det var ytterst tveksamt tal, utan istället logos. Som också betyder tal eller berättelse eller sådär. Men då var det grundat på rationalitet, tänkte man, på filosofiskt kontemplerande. Men så här har det inte alltid varit, utan om vi tittar tillbaka, om vi går tillbaka lite grann i tiden till kanske 700-talet före noll istället i Grekland, så möter vi ordet mytos hos Homeros, den diktare som sägs ligga bakom verket Iliaden och Odysseen, eller verken Iliaden och Odysseen, de här två gigantiska berättelserna. Och hos Homeros, ja, de här texterna kan gå tillbaka på tidigare förlagor. De säger sig ju beskriva de trojanska krigen som kanske ska ha förevarit 500 år tidigare än våra tidigaste versioner av Homeros. Så kanske kan det här som jag säger nu också ha en betydelse för hur begreppet mytos har förstås ända tillbaka till 1200-talet före noll. Men det ska jag låta vara osagt. Mytos är det offentliga talet, det som är inspirerat, det modiga, det som man står för. Inte alls någonting som är negativt, inte på något sätt. Och det är ofta ett inspirerat tal dessutom. Logos tvärtom är inte det som är så bra, det rationella, det sanna, utan det är någonting som sker i det fördolda. Och vi har alltså tal bakom ryggen, någonting som är nedvärderat, och i den här mycket patriarkala textsamlingen som Iliaden och Odysseen utgör, så beskrivs det som att mytos, det är det manliga, och det är logos är någonting negativt, som kvinnoprat bakom ryggen och intrigmakeri och såna här saker. En helt annan uppfattning alltså än man hade har senare. Och liknande funktion finner vi även, om jag minns rätt, hos Hesiodos på 700-talet också före noll. En annan grekisk diktare som skriver bland annat skapelsehymner. Och att jag talar just om diktare här är inte en tillfällighet, utan de här eposen, de här stora diktverken som kommer från Homeros-traditionerna och från Hesiodos, frambärs av grupper av poeterna. De som har det inspirerade talet, de som går tillbaka på musornas, de sköna konsternas gudinnor. Det är där som mytos har sin yttersta rot. Det är i grunden ett på inspiration och på gudomlig ingivelse givet tal. Så småningom så ändras alltså betydelsen av det här. Och för Platon, som är ytterst misstänksam mot diktkonsten, så blir så att säga, det som är hedervärt det som inte är mytos. Det blir logos istället. Så då har vi alltså en omvänd betydelse. Och utan att ha grävt ner mig väldigt mycket i den här delen av mytbegreppets historia, så kan man ju misstänka att det är olika grupper. Olika grupper som vill ha på något vis tolkningsföreträdet. Diktarna och den gudomliga inspirationen ska ersättas av filosofens mer rationella tänkande. Så mytos blir då det som är det inspirerat, det irrationella, det som inte är tillförlitligt, medan logos blir det rationella, det tillförlitliga. Och det är förmodligen den funktionen som utifrån Platon då, alltså Platon, även andra filosofer vid den här tiden, vi har det något tidigare än Platon också vad jag vill minnas, men den här myt som falsk berättelse, till det irrationella och det som är bedrägligt, inte prövbart för det vanliga intellektet på samma sätt, det som inte är tillförlitligt mot det förnuftiga och sanna. Men i religionsvetenskapen, för att krångla till det ytterligare, så har vi ju en annan användning av ordet myt, eller som vi kommer att märka många andra användningar av ordet myt. Här är det en fackterm som helst ska vara neutral. Vi säger alltså inte att det är varken sant eller falskt, utan det står istället för en berättelse. En berättelse i någon form. Och berättandet, vad det rör sig om egentligen, om det tvista de lärde. En vanlig hypotes bland religionsvetare är att det har med det heliga att göra. Det som har med världens skapelse, människans tillkomst, gudarnas tillkomst och världens slut. Detta är det sånt som vi ofta har i myterna. Och det här är ju alltså en slags substantiell definition, innehållsligt sätt så att säga. Men vi kan också, det finns också de som skulle säga att myter om den amerikanska drömmen till exempel, the American dream, om den som med två tomma händer slår sig fram och lyckas i samhället tack vare det amerikanska samhällets konstruktion, det som är tillgängligt för alla som verkligen vill ta i, att det skulle vara en myt också. Alltså en slags berättelse där identiteter skapas. Och här kommer vi in på en annan del som myter ofta har till sin funktion, att det är ofta just identiteter. Hur är det? Med självklarhet, så här måste det vara, så här har det alltid varit eller så här kommer det att bli. Och ett konstaterande av detta, det bildar en vi-grupp som ju förstår de här basala sakerna. Sen så finns det ju alltid andra myter. Och det gör att det kontrasteras då mot de som inte har den här berättelsen. Det är en annan funktion, alltså själva identitetsskapandet. Vi skulle också kunna säga att det finns de som säger att myter är alltid ideologiska. Vi har till exempel den framstående mytforskaren Bruce Lincoln som i sitt omfattande och imponerande verk Theorizing Myth talar om att myter är just ideologi. Å andra sidan så menar Lincoln också att just det här auktoriteten som myterna har, de här berättelserna om vad som är giltigt, det som vi ska rätta oss efter, också präglar vetenskapen. Vetenskapen har kanske för många blivit vår tids auktoritet och blir då enligt Lincoln myter med fotnoter. Det här är en ganska extrem inställning. Det alltså visar på spännvidden, hur mycket man vill lägga in och hur mycket exakt funktion man vill ge åt mytbegreppet. Sen finns det då förstås många forskare, och här befinner jag mig för tillfället, även om jag är en nybörjare på just det här området. Jag har skrivit, berört det här i en enstaka artikel bara just om myters användning, att det finns ett stort spann mellan myten och hur man använder det. Myten har inte en specifik funktion, menar jag, utan får en specifik funktion genom den användning som man ger åt myten. Det kan vara motiverande för andra system, men myt är inte filosofi, myt är inte ideologi, utan kan användas politiskt eller filosofiskt eller sådär. Det är min nuvarande ståndpunkt, men eftersom det här är fortfarande lite embryonala tankar, så jag kommer säkert att ändra mig ett antal gånger. Det har jag gjort på alla mina forskningsområden som jag håller på med tidigare, så jag hoppas att jag kommer att fortsätta producera, om inte annat, nya kreativa misstag. Då ska vi ta och försöka få lite kött på benen på själva myterna. Och vi kan gå tillbaka, alltså det finns ju alltid en enorm frestelse i att verkligen ta ett skutt ner i de här verkligt centrala texterna för den kultur där man står. I mitt fall då så är det ju en västerländsk kultursfär. Även om vi under den här terminens gång säkert kommer att, eller ja, det vet jag, vi kommer att arbeta till exempel med indiska myter också. Vi kommer att bredda spektrat. Men det som Oscar Wilde sa, det bästa sättet att klara av en frestelse är att falla för den. Så vi tar och börjar i första Mosebokens inledande kapitel. Där har vi typiska myter skulle jag vilja säga. Få skulle påstå att det inte finns myter där. Vi har två skapelseberättelser faktiskt. Den första är den som börjar i första Mosebokens första kapitel och håller på till kapitel 2, vers 4, den första hälften. Det är känt sedan många, många år tillbaka. Alltså jag tror att det här har varit standard inom bibelvetenskapen i ja, 150 år kanske, någonting sånt där. Att vi har en skapelseberättelse här och sen följs den på, av en annan skapelseberättelse som börjar i kapitel 2, vers 4b, det vill säga den andra hälften av vers 4. Och så håller den på, jag kollade inte exakt hur långt den sträcker sig, men jag tror att det är ungefär till kapitel 2-3 där någonstans. Och den verkar vara betydligt äldre. Det har ett, i den skapelseberättelsen så används ordet Yahweh för Gud. Den här källan som man har tänkt sig att den här andra skapelseberättelsen är tillkommen genom kallas Javisten. Medan den första skapelseberättelsen ingår i en annan källa som heter prästskriften. Som vi till exempel möter i tredje Moseboken. Massor av prästskriftkällor. Och man tänker sig att de här så småningom har vävt samman. Och jag tänkte ta försöka nu utifrån en lite enkel analys av den andra skapelseberättelsen se hur den här myten skulle kunna fungera och sen hur myten får en annan betydelse när den vävs samman med den första skapelseberättelsen och man då läser dem som en berättelse istället för två, vilket också har ett nog så intressant genusperspektiv med sig. Den andra skapelseberättelsen, för det första. Där har vi en situation där det gäller att få tag i vatten. Bevattning verkar vara väsentligt. Det kommer tidigt på tal om hur man ska kunna vattna jorden. Man har tänkt sig att den här berättelsen kommer från en grupp som har bott i inlandet. Tillgången på vatten har långt ifrån varit någon självklarhet. Och sen kommer vi till människan, Adam, som ofta idag uppfattas som namnet på en man. Men det här är nog en, ja det är inte nog, det är en missuppfattning av texten om vi nu läser den som skapelsemyt i sin isolerade form. Adam betyder egentligen en varelse av jord, en jording, en slags jordgubbe. Ja, jording är bättre, annars är vi inne på det androcentriska språket igen då. Och det här, den här människan har ett problem bland annat. Vi kommer behandla ett problem här. Och det är att människan är ensam. Brist på relationer skulle man kunna säga. Och därför så sövs människan ned och en del av människan tas bort. Man talar ibland om att det är ett revben som tas bort. Man skulle också kunna säga att det är en del, låt oss säga hälften av människan som tas bort. Och efter att mänskligheten, alltså människan som urkategori, urbild, har vaknat upp, så uppstår och har delats upp i två delar, så uppstår Ish, man, och Isha, kvinna. Vi har alltså inte en man först och sen så görs någon hjälpreda till mannen, kvinnan. Det är så man ofta har tolkat den här texten, utan det är fråga om att nu uppstår kategorierna man och kvinna. Och det som skulle åtgärdas, det var bristen, eller det var att man skulle komma åt problemet med ensamheten. Relationen behövs, tvåsamheten behövs. Och den varelse som är det relationellt väsentliga för människan att ha relation med är någon som är på samma nivå, någon som är jämbördig, bör den hebreiska texten tolkas som. Och vad skulle då kunna vara mera jämbördigt än just att dela upp mänskligheten i delar av sig själv? Då får man ju verkligen en jämlikhet. Och som man också ser att det här är ben av mina ben, kött av mitt kött. Det här är alltså inte en sak som då man skulle kunna tolka att mannen säger att ja, kvinnan har fått lite delar av mig, utan det är igenkännandet, samma ursprung, samma grundkonstitution. Den här tankemodellen ser vi också i flera andra texter under antiken på judiskt håll. En del som vi har till exempel, om jag ska tänka, vi har det i en del senare arameiska så kallade midrashim, alltså kommentarer till bibeltexter och kommentarer till salta salmer, jag tror jag det är frågan om här, när man beskriver mänskligheten som skapad androgyn, tvåkönad. Då har man föreställningen att människan består av en man och en kvinna som är skapade rygg mot rygg. Alltså har ingen kontakt med den andra partnern. De måste klyvas, så att säga. De måste separeras för att relationen, det ömsesidiga seendet av den andra ska kunna uppstå. Så det här, det finns gott om belägg på att sånt här, det här tänkandet som jag nu lägger fram också var förhärskande på många ställen bland judiska skrifttolkare under antiken, även sent. Alltså, vi har det en bra bit efter vår tideräkningsbörjan. Vi har flera intressanta, då har vi alltså, om vi nu ska fundera på vad den här myten då så långt skulle kunna säga, det är att tvåsamheten är bättre än ensamheten, möjligen någonting sånt här, eller beskriva varför vi ser olika ut, vad vi är. Vi behöver alltså vi behöver en avgränsning från andra för att också kunna känna igen oss, både få gemenskap och sen se vilka vi själva är. Olikheterna ger identitet åt en själv, visar också på att man ingår i samma kategori som de andra som skiljer sig från mig men som ändå har ett nära släktskap. Och vi ser också att den här relationen finns människor emellan på ett helt annat sätt än mellan människa och djur, skulle jag föreställa mig då. Men det här är då ett exempel på det som jag tror att man inte ska göra. man ska inte säga att det här är mytens betydelse, utan det här är hur man kan resonera och hur myten kan fungera som utgångspunkt för en filosofisk eller om vi vill kalla det teologisk diskussion. Det är alltså, jag skulle säga här då, att det inte myten i sig säger inte det här, utan, men det är däremot en näraliggande slutsats av myten. Vi har också andra delar i den här andra skapelseberättelsen som kan vara intressanta. Vi har nämligen då tal om äktenskapet. Därför, vi ligger då i kapitel 2, vers 24. Därför lämnar en man sin far och sin mor och håller sig till sin hustru. Jag har för mig att man brukar översätta, ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru? Men här går jag på en god vän till mig som är en väldigt duktig gammaltestamentlig exeget, Sven Tengström från Uppsala, som har påpekat att det här är nog en tveksam översättning. Man skulle snarare se den här berättelsen som ett sätt för att visa på sakernas tillstånd. Det här är inte hur det ska vara, utan man försöker förklara hur det är, så att säga. Därför så brukar en man lämna sin far och sin mor, menar Sven att det här ska tolkas som. Och vi har också flera andra delar av berättelsen, till exempel om ormen som skiljer sig från många andra djur, har inga ben, kryper på marken. Vi har alltså en berättelse som Tengström tolkar som en egentligen beskrivning av hur det är i världen. Och man försöker hitta en förklaring till varför det har varit så. I sig, den här texten om att en man lämnar sin far och sin mor, det är alltså taget från Mitanneriket som gick under 1500 före noll ungefär. Där den här lite ovanliga seden att mannen flyttar vid äktenskapet är central. Det här skulle kunna vara ett slags utjämnande av maktförhållanden. Det är starkt patriarkala traditioner vi har att göra med, skulle jag säga. Och det blir i alla fall en större jämlikhet om mannen flyttar till kvinnans släkt. För då kommer hon att kunna få stöd av sina manliga släktingar. Det är ett sätt att tolka det här på. Så då är frågan, vilken funktion skulle vi då säga att en sån här myt har? Ja, den skulle kunna få flera olika funktioner. Vi skulle kunna säga att det beskriver sakernas läge. Vi skulle kunna säga att människan bör sträva efter gemenskap. Men ingen av de här funktionerna är egentligen nödvändiga. Men de är alltså möjliga ur texten. Och framförallt så måste de då, för att vi ska kunna ta ställning till vilken funktion den här myten hade, så måste vi placera den i en textlig och konkret miljö. Vi måste testa hur en myt fungerade i den eller den kontexten. För det är där, i den tolkningsmiljön, som jag skulle säga att myten får sina olika funktioner. Jag skulle då hävda att frågor om vilken funktion myter har är felställd. Det är vilka funktioner myter aktiveras i eller någonting sånt där, möjligen. Någonting sånt. Det här har jag inte tänkt igenom tillräckligt noga för att hitta en exakt formulering på vad jag tycker. Men det är mitt förslag att vi inte kan se att en myt alltid har en ideologisk eller alltid en, ja, vilken funktion. Däremot, så eftersom vi har att det här momentet i själva mytens, hur vi ska definiera myter, så måste de ha auktoritet på något sätt. De talar om någonting som är viktigt, väsentligt. I det här fallet människans ursprung. det faktum att det finns män och kvinnor, att det finns människor och djur till exempel. Sådana saker är centrala. Och jag skulle säga att man skulle vara förvånad om myterna inte fungerar motiverande på olika plan. Politiskt, etiskt eller ja, på många andra sätt. Kanske även estetiskt för den delen. Men nu så ska vi gå tillbaka ett steg och titta på hur myten här kontextualiseras. Hur den kanske får en annan funktion när den vävs samman med en annan text från faktiskt en annan miljö, från en, kanske en annan tid. Nämligen den första skapelseberättelsen. För att titta då på vad som står där, så har vi då vi har gått om vatten. Guds stormvind svävar över mörkret och över vattnen. Vi har förmodligen ett eko av det gamla skapelseeposet från Babylon, eller från egentligen det fornsumeriska riket, Enuma Elish, som kanske går tillbaka så långt som 2500 före noll. Vi har även andra sumeriska och senare babyloniska, de ärver de här från sumererna, babylonierna, berättelser i första Mosebok. Till exempel berättelsen om arken som Noa går in i. Den finns i Gilgamesh eposet från 2500 före noll ungefär. Och i den här gamla Enuma Elish berättelsen så har vi då att det är guden Marduk som svävar över, eller ja, som kämpar med det som blir en slags kaosmakt i den här traditionen, Tiamat. En kvinnlig, ja, en gudinna som i det här skedet av mytens transformation som vi har i första Mosebok har blivit egentligen kaosmakterna och kopplat till vattnet. Och det finns alltså Guds ande. Marduk har blivit Gud här bara. Man har gått från polyteism till monoteism i den här berättelsen. Och vi kommer att komma in på olika hypoteser om varför de här myterna formades om på det sättet som de gjorde. Det kommer vi att diskutera till exempel när vi läser judendomen senare, delkurser i A-kursen. Eller om du har, som lyssnare redan har läst den, så kan du le igenkännande åt att det här känner du till. Vi har alltså kaosmakterna Tohu Wabohu. Ni får ursäkta mig för mitt bristande förmodligen hebreiska uttal, som är ett eko av Tiamat. Gud skapar också alltså ett fäste för att skilja himmel, jord och hav åt. Man har tänkt sig att det här snarare avspeglar en miljö där människor har bott vid kusten snarare än i inlandet som vi har i den senare skapelseberättelsen. Men inte nog med det. Gud skapar på olika dagar, ordnar upp det hela och ser att skapelsen är god. Här finns det också en skillnad mot det sumeriska materialet. Om jag minns rätt så finns det där från början ett negativt drag i skapelsen. Den är skapad faktiskt på liket av Tiamat. Skapelsen har sitt ursprung i ett dråp. Och liknande tankar har vi ju i till exempel i Ymer-myten. Myten om Ymer, den stora jätten som är grunden för skapelsen i forngermansk eller fornordisk religion, eller i de vediska berättelserna om att världen är skapad på en urmänniska, Purusha. Nåväl, så småningom kommer vi fram till vers 26 och 27 i första kapitlet av första Moseboken. Och där säger Gud, låt oss skapa människor till vår avbild. Till man och kvinna skapade, kommer jag inte ihåg om det står han eller dem. Och sa det till dem att råda över fiskarna i haven, över fåglarna under himlen och föröka er. Uppfyll jorden. Här har vi alltså man och kvinna som skapas omedelbart. Två kategorier, separata. Alltså en helt annan uppfattning om människans tillblivelse än i den andra berättelsen. Ja, det skiljer sig på ett vis förstås. Eller det skiljer sig inte på alla punkter, snarare så skulle jag vilja säga. Det verkar ju som att Gud också är androgyn. Eftersom det är till Guds avbild som den här skapelsen sker. Och det då kommer man och kvinna ut av detta. Och det här är föga förvånande om vi tänker oss att de här myterna har ursprung i traditioner där gudar kan vara män, men de kan också vara kvinnor, gudar eller gudinnor. Och androgynitet, att guden har båda sidor, är inte ovanligt i religionernas värld heller. Varken vid den tiden som vi talar om, 100 år före noll, och inte heller tidigare, där de här traditionerna kanske började att ta form. Men när vi då väver ihop det här med den andra skapelseberättelsen, vår andra myt, så förändras texten till någonting liknande som vi kanske läser den idag. Nämligen så att vi har fått uppfattningen om att man och kvinna har redan skapats, och så fortsätter vi att läsa och vi ser den andra skapelseberättelsen snarare som en liten fördjupning av den första. Det är så texten har börjat att tolkas. Vi har den här tolkningsmodellen från aposteln Paulus i Nya testamentet. Om jag minns rätt så borde det vara första Korintherbrevets 11:e kapitel. Då man talar om att mannen skapades före kvinnan. Och det här har då använts för att ge mannen överhöghet över kvinnan. För att då blir Adam i den andra skapelseberättelsen helt plötsligt ett mansnamn. Och det har vi ju fortfarande idag, att småpojkar kan få namnet Adam. Som egentligen då betyder människa, helt enkelt. Eller mänskligheten. Och på det här sättet så ser vi att två myter sätts ihop och blir tillsammans en annan myt. Och där ser vi att kombinationen av de här två texterna inte nödvändigtvis leder till att vi måste tolka så att mannen har skapats före kvinnan. Men det har tolkats på det sättet och används på det sättet. Vi skulle också kunna tänka oss att vi har den här andra skapelseberättelsen som en fördjupning, en förklaring av den första. Men att vi ändå håller kvar den tidigare läsningen. Den skulle i så fall ha varit, till exempel, det finns som sagt många olika varianter av det här. Vi skulle då till exempel kunna tolka det som att först får vi reda på att människan, man och kvinna, är båda Guds avbilder. Det är den första skapelseberättelsen, första Mosebokens, första kapitel, vers 26-27. Sen kommer vi till en fördjupning av detta. Och då håller vi i minnet av att Adam betyder mänskligheten. Och vi ser då i sådana fall skulle vi kunna läsa den här andra delen som en berättelse om den process som leder fram till det som redan har förtalts i den första kapitlet här. En slags bakgrund, ungefär som att man i en bok eller en film först får se en central händelse och sen så går vi tillbaka i tiden och vi ser vad som ledde fram till detta. I så fall så skulle vi fortfarande kunna läsa texten som att mänskligheten skapades först, relationen började göra sig påminna, eller bristen på relation snarare, och därför delas mänskligheten upp i två hälfter. En man, en där vi har männen och den där vi har kvinnorna. Och därmed skapas då möjligheten till relation. Då skulle vi kunna flytta tillbaka och se det som en tolkningsram för vad som händer i den första skapelseberättelsen. Att just anledningen till att hans Gud skapar till man och kvinna är just att detta behövs för relationen och för fortplantningen. Då har vi alltså istället, vi kan alltså ha de här sammanvävda, de kan tolkas som en motivering för en patriarkal ordning, men det skulle också fortsätta kunna tolkas tvärtom, att vi har nödvändigheten av jämställdhet, nödvändigheten av likvärdig jämställd relation är någonting som faktiskt karaktäriserar såväl mänskligheten i Guds tanke och att det också karaktäriserar Gud. Att det relationella perspektivet då blir centralt även i själva gudomen. Jag har alltså visat på hur vi skulle kunna tolka och använda myten, eller jag sammanfattar så här istället. Först så har vi alltså konstaterat hur vi har två skapelseberättelser. Vi har då tittat på den andra först och främst och lyft fram några detaljer som den hebreiska texten ger vid handen som kan vara lätt att missa i svenska översättningar. Och att en läsning skulle kunna faktiskt utmana den traditionella tolkningen av de här berättelserna. Och jag har också givit exempel på att den här uppdelningen att mänskligheten kommer först och sen är det nödvändigt att för relationerna skull dela upp den i manligt och kvinnligt är belagd under antiken. Det är alltså en trolig tolkning för att den vet vi har använts. Sen har vi tittat på hur den här andra berättelsen har fått en viss läsning om vi har utgått ifrån ett patriarkalt maktperspektiv när vi har vävt ihop det med den första läsningen. Och då blir det egentligen en beskrivelse om att mannen kommer först och sen så kommer kvinnan som ett senare bihang så att säga. Och då får såna här saker som står i den andra berättelsen att kvinnor föder med smärta. Inte den tidigare betydelsen där det snarast beskriver såna här saker som skiljer människor från djuren. Vad är det speciellt med oss? Kvinnor brukar ha större problem vid förlossningar än många andra djur till exempel. Och ormen kryper på sin mage. Människor har relationer på ett annat sätt än djuren. Alltså en beskrivning inte om hur det ska vara, måste vara, utan en beskrivning om hur det verkar vara. Inte ett påbud och att kvinnan får det här som ett straff, utan det här vävs in då i en slags berättelse om hur världen är. Men om vi lägger den till den första berättelsen där mannen kommer först och egentligen är den som kommer från Gud först och främst, så får vi då ett mer negativt perspektiv på kvinnan och det blir så vi tolkar resterna av den andra skapelseberättelsen. Men vi skulle kunna också läsa dem som att den första skapelseberättelsen, och här föreslår jag då en ny möjlighet för att ni ska se dynamiken i myterna. Att man då skulle kunna se den första tillsammans med den andra som faktiskt en bild av att det är skapelsen av människan inte klar förrän det finns man och kvinna. Först och sen så får den andra då beskriva de olika stegen. Först från mänskligheten och för relationernas upprättande kommer då tvåsamheten. Och detta ska också vara någonting som präglar Guds eget sätt att vara, det relationella. Och på det här sättet så ser vi alltså hur myter kan användas på flera olika sätt. Och därför så kanske frågeställningen vilken funktion har myter är felställd. Utan vi måste se vilken grund ger myter till olika sorters argumentation inom olika andra språkliga fält. Som filosofiskt språk, estetiskt, på många olika sätt. Så, då har det gått faktiskt 45 minuter, ganska precis. Och därför så ska jag nu avsluta den här föreläsningen. Och för er som då är med i forat på nätet så kommer vi strax kunna diskutera lite grann av det som jag har gjort. Men jag ska först stoppa inspelningen.